Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till premiäravsnittet av Släpp sargen som är en hockeypodcast av mig Niklas Norlind och dig, får jag säga, Robin Figren. Tanken är väl att vi ska liksom på ett hyfsat lättsamt sätt dissekera heta och intressanta frågor kring vad väl vi båda anser är världens bästa sport. Tanken är att bjuda på lite härliga anekdoter, sköna avslöjanden, skarpa åsikter. Och vi kommer dessutom, i alla fall varje gång, försöka ha med en spännande gäst. Jävligt kul att ha dig med på tåget, Robin, nerifrån Schweiz.
Jajamän, har precis tränat här och så nu ska jag sätta mig och göra det här. Det är faktiskt lite roligare eftermiddag än vad jag kanske vanligtvis har. Då brukar jag ligga och vila just nu, så att du har fått upp mig i sängen. Men det här ska bli jäkligt kul faktiskt.
Vi hoppas det. Hur fan, för de som inte riktigt har koll på det, många känner igen dig från SHL, men var befinner du dig mer specifikt i ditt hockeyliv idag?
Ja, jag packade ihop min SHL-bag för något år sedan och så flyttade jag ner till Schweiz, ner till Zürich, eller ja, Kloten då, som ligger precis vid flygplatsen, och spelar just nu i andra ligan i Schweiz och ska väl försöka ta upp Kloten här i sinom tid, förhoppningsvis redan den här säsongen. Så här hamnade jag, och nu vidare in i poddvärlden tillsammans med dig.
Ja. Men du, om man ser till din förra säsong här, du levererade ju en bra bit över en poäng per match i snitt, och det får man väl, utan att klanka ner på vad du levererade i SHL, så är det ändå ett betydligt högre poängsnitt, det får man ändå säga.
Ja, alltså det tog ett tag för mig att komma in. Ligan är ju såklart ett snäpp, kanske ett och ett halvt snäpp under SHL, men det tog ett litet tag för mig att fatta hockey. Det är lite speciell hockey, den är ganska fladdrig och sådär, men väl när jag kom underfund med att lite hur man skulle spela och vad man kunde göra sina mål och poäng, så då rasslade det på.
Kul! Men vad fan säger du? Nu brassar vi på.
Ja, jag tycker det. Och så full fart på en gång.
Du hävdar ju att du följer även den svenska hockeyn nerifrån klock- och chokladlandet.
Ost, glöm inte ost.
Ja, ost, för fan inte glömma osten. Är den så god som schweizarna hävdar?
Ja, men alltså det är ju lite farligt för mig att vara här, det ska erkännas. Jag har ju alltså mina svaga punkter är mycket ost och choklad. Så jag har inte hamnat helt rätt om man ser det så. Eller ja, det beror ju på hur man ser det.
Hur mår BMI?
Ja, det ligger där det ska.
Ja, men det är bra. Parallellt med att det eventuellt då stegras, så har ju SHL och Hockeyallsvenskan kickat igång. Om vi ser till vår kära högsta liga, där du ju har gjort x antal hundra matcher, vilka tycker du har överraskat så här i början?
Ja, man måste ju säga Oskarshamn på något sätt. Det man kanske får vara lite försiktig med och säga är väl att så såg det väl ut för ett år sedan också. Och det nykomlingar, om man får se det så, de är ändå sist in i ligan. Brukar ju ha heta starter om man ser det liksom från tidigare säsonger, så att Utöver det så tycker jag väl inte att det har varit några jätteöverraskningar uppe i vilket fall. Sen kan man ju känna att HV har haft det lite knackigt och Färjestad minst sagt.
Färjestad ligger, när vi spelar in den här podcasten, sist i SHL. Och det är väl den sämsta starten på en jäkla massa år från Karlstad-gänget. Hur djup tycker du att krisen är hos Färjestad? För det pratades ju redan om K-ordet, så att säga.
Ja, alltså det är ganska skönt sådär. Alltså, i början på varje säsong. Det,
jag anar vart du ska komma nu.
Ja, medialt så. Ja, man är väldigt tidig med att måla upp de stämplingarna. Och sen ska vi inte glömma om det är någon som har gjort något mål för mycket, då ska ju Lobs målrekord slås, va? Men jag har inte läst den här säsongen än.
Det jag vet att...
Men jag tror att Mats Wennerholm kommer nog komma och kasta ut den snart, det tror jag.
Ja, jag såg någonting om att Färjestad är ett bottenlag, hävde han nu sig. Och jag vet att efter att Ruggles nya nordamerikan Adam Tambellini gjorde väl 4 poäng i premiären, då vet jag att det surrade som att Lobs poängrekord var i fara. Och nu har väl han Örebros kroat Borna Redulic har väl redan börjat aspirera på det också. Ja, men det är ju två riktiga mediala klassiker som du lyfter där. Det är avgrunds liksom djupa kriser och det är Lobs poängrekord. Det är riktiga klassiker.
Nej, men om man ser till HVs då, kanske mest Färjestad start. Alltså jag är väl inte jätteorolig. Sen är det ju värdelöst att sitta i det omklädningsrummet just nu, det tror jag. Alltså gå in i en säsong, man är ganska laddad och framförallt ska det bli jäkligt kul att spela, och så startar man med 5 torsk, då är man blir ganska liten, alltså så jävla kul på jobbet, det tror jag inte att de har just nu.
Men hur är stämningen i ett sånt lag just nu? För Färjestad har ju i allra högsta grad nämnt som en guldkandidat inför säsongen. Nu ligger man sist efter för dem då 5 spelade matcher. Alltså hur mycket påverkar det, ja, men till exempel stämningen i omklädningsrummet, alltså det liksom vardagliga hockeylivet?
Men alltså, jag tror att det är nu någonstans, efter femte kanske, fjärde, femte, då kan man nog som spelare börja ana någonting i omklädningsrummet. Innan dess så jag tror nog att alltså, lagsportare generellt är ganska bra på att stänga ut alltså, resultat sådär, inte måla fan på väggen för tidigt. Men nu när man börjar komma upp kanske i 4-5 matcher som jag sa, det är väl då man kanske börjar känna lite, då börjar det nog komma lite tryck. Då kan det nog hända att någon sportchef kommer ner och välter någon papperskorg. Det kan... I omklädningsrummet sådär så brukar det ändå vara ganska lugnt. Det är mer liksom i båset kanske. Det kan vara lite hektiskt, lite gapigt från ledarhåll. Man kan känna stressen där bakifrån som sprider sig ner bland spelarna. Men generellt så, vad jag erfar så jag kan nog tänka mig att det är lite lugnare än vad folk tror.
Det du nämnde där, just det här med komma ner och välta en papperskorg, det har man ju liksom hört x antal gånger genom åren att tränare gör det ibland och sportchef gör det ibland. Är det på något sätt, har man då insett att liksom kulmen är nådd? Är det liksom, nu är det illa?
Nej, men något sånt där, så fort det kommer ner någon med kostym, eller i vilket fall skjorta när omklädningsrummet, då anar man ju ugglor och osar lite katt liksom. Men det här med välta papperskorg, det känner man kanske när man precis kom upp, då känner man att oj, nu är det allvar. När man blir lite äldre när det välts papperskorg, då känner man mer bara nej, men fan, ta upp den där nu och gå ut härifrån. Alltså låt oss sköta det här nu.
Ja, exakt. Om vi snabbt kikar i andra sidan av tabellen då. Luleå har ju börjat med idel segrar, likaså Örebro. Är det två lag som kommer vara kvar i toppen, tror du?
Ja, det tror jag. Just nu under serien, då vet vi att Luleå kommer ticka på i helt vanlig ordning. Ligga där uppe, etta, tvåa hela vägen. Det som ska bli jäkligt intressant där är ju faktiskt slutspelet. Så att jag kommer inte välja att ens kolla på Luleå-matcherna den här säsongen så mycket. Utan det blir mest ett slutspel, och det ska bli så jäkla kul att se om faktiskt om Linus Klasen skulle kunna vara den skillnaden för Luleå i ett slutspel. Andra gänget är Örebro, vad ska man säga. De har ju ett bra gäng och de visade ju redan förra säsongen att de var att räkna med, så att jag är inte så förvånad där heller. Hur känner du?
Nej, alltså jag håller väl med i det du säger. Alltså Luleå, det är ju ett jävla maskineri. som Thomas Berglund har satt igång där uppe. Jag tror de vinner grundserien, men senaste åren har de väl ändå visat sig lite svaga när det väl gäller. Så det känns som att det är först liksom i slutspelet deras riktiga prov kommer. Örebro, de kommer ju tappa både Abols och Bromé till NHL när väl det tickar igång. Men å andra sidan ska de få in både Christian Näckeby och Nick Ebert. Inte för att det är ersättare på något vis, men det är två bra spelare ut och två bra spelare in. Jag tror Örebro kommer...
Vad är det som gäller där, Niklas? Vet man det? Eller det här med... Vad står det i deras kontrakt till exempelvis nu med... Alltså om, vi vet, i med att vi inte vet när NHL sätter igång, hur vet vi hur länge man får behålla dem?
Jag vet inte vad det står i deras kontrakt, men det är ju liksom de spelarna som får spela i SHL nu. Vi snackar liksom, ja, med Bromé Abols till exempel, vi snackar Theodor Lennström och så vidare. Det finns ju ett gäng såna här spelare, Björnfot i Djurgården. Det är att de har ju liksom gällande SHL-kontrakt som har trumfats av NHL-kontrakt, men i och med att de inte liksom är aktiva nu så har de kunnat återinträda i tjänst i SHL. Och det kan de väl göra fram tills dess att NHL-klubbarna kallar tillbaka dem för camperna inför NHL-starten. Du nämnde Linus Klasen här tidigare, och han är ju... Det känns som att han är en vattendelare på något sätt. Vissa tror väl kanske att han är slut som spelare, vissa menar att han är liksom tunga på vågen för ett redan fungerande maskineri uppe i Luleå. Men vilka är spelarna du kommer liksom hålla extra koll på, om man säger så, i SHL den här säsongen?
Vi kan väl starta lite med Klasen ändå. Alltså vi kan lämna han snart. Men, jag tänker ju bara att Linus ska ju som sagt komma in till ett fungerande maskineri. Han ska ju bara tillföra någonting extra. Och det är ju faktiskt, alltså, visst, de har ju Larsson i powerplay och sådär, men Linus, han bryter mönster på ett annat sätt. Han kommer ju täcka skott som alla andra och sådär. Bulan kommer ju få han in ner där. Men just det där att Linus ska få vara kanske där lilla körsbäret på toppen, sådär, jäkligt spännande. Så att jag har ju min gamla center Johan Sundström, ska bli kul, han har ju varit skadad. Ryktas som att han ska spela imorgon igen. Jung i Linköping ska bli kul att se om han kan axla det superansvaret. Det är jag övertygad om att han kommer göra också. Jag fattar inte varför inte Bert sätter upp han med Little. Men det kanske kommer i sinom tid. Nej, men så jag försöker följa mina gamla poolers alltså.
Om vi tittar på vilka SHL-klubbar som du själv har liksom en bakgrund i, så är det ju, det är ändå fyra stycken får man väl säga. Djurgården, Linköping, Frölunda och HV71. Då är den stora frågan, vilka fan håller du på?
Nej, jag kan väl inte säga att jag håller på något lag sådär. Alltså, var jag tvungen att välja inför döden så hade jag väl satt mig i Skandinavien och här på Frölunda. Det tror jag, men... Alla gäng är ju speciella för mig. Det är inte så att jag sätter mig kanske och laddar hockeylördag Malmö, Oskarshamn, utan det är väl mer liksom, ja, de lagen och de klubbarna jag har varit i.
Men om du nu inför döden tvingas välja, så säger du Frölunda. Hur kommer det sig? Är det för att du hade bra år där? Är det så enkelt?
Ja, delvis. Alltså, jag var ju där i 6 år totalt, om man tar det med gymnasiet och sådär. Och sen hade jag jäkligt kul. Jag ser ju faktiskt Göteborg fortfarande som mitt andra hem. Och jag fick fortfarande mycket polare och mycket... det var väl helheten och att, ja, att jag hade flest år där som i så fall skulle gjort att jag satte mig på stolarna i Skandinavien.
Jag tänker hela den här trista liksom corona-skiten som ligger som ett liksom blött täcke över årets säsong. Jag tycker i princip att vi utelämnar det. Det finns så många som redan har försökt avhandla det. Jag tycker sällan man kommer så långt. Men det som däremot jag i alla fall tycker är lite intressant är det här med att det redan har börjat surras om lönesänkningar för spelare. Till exempel Djurgården har redan agerat. De rörliga delarna i spelarnas avtal har man väl avstått där. Och Linköping har väl flaggat för något liknande. Det här är ju då helt enkelt för att klubbarna ska överleva när man inte får samma intäkter som man vanligtvis får. Hur tror du att spelare ser på sådana här åtgärder? Att man behöver gå ner i lön?
Jag har en känsla av att det kommer vara ett störningsmoment för en del av spelarna. Alltså det här är mycket upp till spelarfacket. Här nu får ju faktiskt spelarfacket SIK och får ju bekänna färg lite nu. Jag undrar lite hur det har gått till exempelvis nu när Djurgården har gått ut och valt att avstå sina rörliga. Jag antar att det är bonusar och sådana saker som... Alltså vad tycker spelarna i Malmö om det? Så det här sätter ju press på klubb till klubb till klubb. Samtidigt som jag tycker att det är en jävligt fin gest av spelarna att gå med på det.
Mm.
Men jag tycker någonstans som betalande medlem av SIKO och Unionen att man faktiskt går ihop som ett enat gäng i det här. Just för att göra enklare för spelarna och man behöver inte titta så mycket på vad andra gör. Och man behöver inte känna så mycket press heller, utan att man som fack och som spelare, så man har ungefär en liknande lösning för allihopa.
Mm, ja, jag fattar.
Jag hoppas verkligen att SIKO tar sin stora del i det här så att man får någon typ av gemensam lösning.
Mm. Det är en så jävla svår fråga, för det handlar ju liksom samtidigt om klubbarnas överlevnad, och andra sidan har de liksom arbetstagare, säger man väl, i form av spelarna. Men tror du att liksom snittspelaren i SHL kan ge lika mycket på match om han behöver gå ner, vi bara säger någonting, 15% i lön? Täcker man lika mycket skott? Ger man allt i varje situation?
Nej, man täcker bara 85% av skotten.
Ja.
Nej, men.
Man gör det man får betalt för. Nej, men du förstår
frågan. Ja, men exakt. Efter 8,5 skott, då står man inte i skottlinjen. Nej, men jag tror att det är så enkelt. Väl när du har gått med på en lönesänkning, i så fall, då kommer du fortfarande ge dina 100%.
Ja.
Alla spelare vet att världen ser ut som den gör. Man kanske måste ju vika på vissa punkter. Och väl när man har gjort det, då finns det nog ingen chans att det är någon som släpper lös de procenterna man till exempel har gått ner i lön. Det tror jag inte.
Disciplinnämnden är ju en, vad ska vi kalla dem, en instans inom svensk hockey som alltid väcker känslor. Och det har redan kommit reprimander därifrån som folk har reagerat på. Till exempel det här som är lite, det känns i alla fall nytt för den här säsongen, det här med felsittande halsskydd. Känslan säger att det är en följd av den här skräckskadan som Jonas Ahnelöv åkte på för en tid sedan. Det var riktigt illa, och helt enkelt så vill man ju att halsskydden ska sitta på plats för att skydda spelarna. Gör de inte det så kostar det 5000 kronor, upprepade sig kostar det 10 000 kronor. Är det här rätt väg att gå för att skydda spelarna, Robin?
Jag själv spelar med halsskydd. Kanske inte tränar med halsskydd alla gånger, men på match så gör jag det konstant. Jag har svårt för att se spelare där det har upprepat sig. Alltså det är väl möjligt att ett halsskydd kan hamna snett och det kan vrida sig och allt möjligt. Där tycker jag domarna kanske kan ha lite mer känsla att säga till på skarpen, men sen är det ju faktiskt upp till spelarna att sätta det schysst. Så att det sitter ordentligt. Det kanske inte är så bekvämt alla gånger, men nu är det ju som det. Vill du inte pröjsa de där 5 laxen? Nej, men då, alltså det är väl bara spänna på det halsskydd. Jag tyckte Sanni sa en ganska skön sak. Det är många som kanske inte tränar mer eller inte ens har det på matchvärmningen. Alltså det är inte konstigt att du inte vänjer vid ett halsskydd om du aldrig tränar mer. Så att,
nej.
Det kan vara en första sak. Sen förstår jag väl att folk kanske tycker att det är tantigt. Men det är ju som sagt för alltså safety first. Jag pratade med Jonas Ahnlöv ganska kort efter det där hände, och han mådde i pyton.
Han är fortfarande inte tillbaka i spel, ska vi säga.
Nej, precis. Så han försöker väl ta hjälp lite så gott som han kan för att komma tillbaka. Så där. Jag förstår att det är tufft. Alltså, det är en skitläskig skada. Och det, jag tror att om man frågar honom så ser han nog inte de här 5000 kronorna som väldigt onödigt.
Men det här liksom... om vi ser till Frölundas talang Lucas Raymond till exempel, så han spelar ju fortfarande på ett rookie-kontrakt. Det gör att han har ganska låg lön, i alla fall om man jämför med SHL-snittet. Och nu har han redan då fått pröjsa 15 000 för felsittande halsskydd. Vad känner du spontant om det här med att betala böter ur egen fick? Ja, för om vi bara tar Raymond som ett exempel, det är ju nästan en månadslön för honom nu.
Nej, det tycker jag är fel. Det tycker jag är jättepundigt. Alltså, Har man satt då bötesbelopp baserade på, ja, procentuellt på din lön, på allt annat, då skulle man faktiskt kunna göra det på halsskydd också, tycker jag. Då kan man ta det hela vägen. Men sen, det är ju en fråga som jag har varit ganska insatt i och ganska tjurig på ganska länge. Just det här med bötesbelopp, om man kollar på Elias Anderssons senaste jättedum tackling, ful tackling, och den förtjänade sitt straff. Men att han ska behöva betala 80 000 spänn är för mig ganska konstigt. Alltså, så här ligger det till. Det här är ju skattade och klara pengar. Det är 80 lakan som ska rätt in bara. Och man väljer ju då att i SHL att man tar procentuellt på din bruttolön. Och det som händer i SHL är att många av spelarna lägger som sagt av mycket av sina pengar, sin lön, i en hockeypension, i en typ av idrottspension. Och detta är pengar som inte spelarna har tillgång till förrän de slutar med ishockey. Så säg en spelare som tjänar 100 000 i månaden, som kanske bara tar ut 40 000 i månaden och lägger undan de här 60 resten. Han skulle ju kunna få ett bötesbelopp som tar hela hans månadslön i ett helt svep. Vilket också är fel. Och ja, det finns väl möjlighet att man kan göra lösningar på det med avbetalningar och allt vad det heter. Men för att göra det enkelt så tycker jag att SHL på något sätt borde komma upp med en lösning där man tar procentuellt av lönen som du tar ut, som du har tillgång av. Det är väl möjligt, jag har inte... Nej. Tänkt 100 varv runt det här, men jag tycker att det borde vara mest rättvist.
Ja, jag förstår vad du menar. Alltså, det känns som att du är inne på ett principresonemang mer än har en färdig lösning liksom.
Ja, men delvis, men jag just nu i dagsläget så kan jag inte se något problem vad man för lönen du tar ut och den du sätter av, den kan du endast ändra en gång per säsong. Och jag menar, man skulle kunna ha någon form av där man anmäler sig då till SHL, till ligan eller vad fan som helst, där du berättar vad du tar ut i lön. Och så får man sätta procent på det istället. För jag tycker att det är orimligt. Det är till exempel ingen... Alltså om du Niklas, om du hade tjänat 280 lax i månaden och haft möjlighet att sätta undan den här pensionen, så hade du tagit ut 280 000 då? Jag tror inte det.
Nej, det hade man väl inte. Och anledningen till att säga 280 000 är ju att det går ju via bötesbeloppet som Elias Andersson fick här att räkna ut att hans bruttolön är 280 000. Men vi ska väl inte gissa för mycket om hans privatekonomi, men... utifrån det du sa här tidigare med pensionsavsättningar, då kan det väl potentiellt vara så att Elias Anderssons nettolön som liksom dyker upp på hans konto den 25, det är 80 000.
Ja, det skulle det kunna vara. Och då blir det till att käka knäckebröd för han den här månaden.
Precis.
Nej, jag vet inte, jag tycker att det är någonting man kan kolla på. Samtidigt är det också, det är en känslig fråga, för du vill inte vara den som delar ut den. Jag har ju gått i de skorna, jag har delat ut en idiottackling i huvudet på någon, åkt på en sån där fet böter. Och då är, du känner dig inte så jäkla kaxig att gå in i det ämnet och försöka försvara någonting just efter att ha gjort något dumt sådär.
Nej.
Men jag vet att det har varit på tapeten hos Siko och SHL, så att, ja, nej, det där får man se. Men jag vet att spelar sin punkt så tror jag nog att man vill hitta någon form av lättnad där, eller vad man ska säga, någon lösning.
Redan under försäsongen så bestraffades Leksands Mark Rivik med det, och nu senast även Djurgårdens Dick Axelsson. Och det handlar om det här med att skrika, citat, könsord till motspelare. Två matcher fick båda. Vad tycker du om det här? Är det liksom att försöka uppfostra vuxna människor, eller stryper det känslorna på banan? Vad tänker du kring att man ändå får två matchers avstängning för den här typen av kommentarer?
Jag tycker att det är för mycket, tycker jag. Samtidigt som jag tycker att som spelare, alltså fan, har du inget bättre att säga till en motspelare, även hur hett den är, än ett könsord, då känns det som att...
Nej.
Då kan man faktiskt hitta andra vägar att komma in under skinnet på någon. Så att, jag tycker bara att det är en tramsfråga. Jag tycker att domarna kan se lite mellan fingrarna på sådana saker, samtidigt som jag tycker att spelarna faktiskt kan hitta ett lite bättre vokabulär i så fall.
jag kan känna att liksom vuxna människor, de är liksom över 30 bast, de säger ett ord i stridens hetta och så ska man bli avstängd. Just det kan jag nästan känna lite löjligt, det blir lite uppfostrande, men samtidigt så kan man ju också slänga fram det här motargumentet att nu vet vi vad både Hrivík och Axelsson skrek och de ska vara förebilder hit och dit, bla 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 bla. Vilken sida står du mest på när det kommer till det där?
Jag står nog mest på att jag tycker att det är fånigt med två matcher. Alltså, fan. Tappa Hrivík eller Axelsson i två matcher. Alltså, jag vet inte, det tar bort mycket av... Alltså, tar bort det. Det är ändå folk som drar publik. Ja. Det är folk som drar intäkter. Mm. Jag kan väl tycka att man kan hålla det kanske på halsskyddnivå där, i så fall.
Vi är den här veckan sponsrade av Unibet som är stolt huvudsponsor till Hockeyallsvenskan. Och på den ligan har man nu långtidsodds och Björklöven som har ett otroligt starkt lag och garanterat kommer tillhöra toppen står nu i 2,55 gånger pengarna för att ta hem hela rasket. Man blir blåsta på en eventuell SHL-plats förra säsongen på grund av corona, men nu tror jag att det är dags för Umeå-laget att ta klivet uppåt. Vi säger stort tack till Unibet. Nu spelar vi in den här podcasten timmarna nästan innan årets försenade draft drar igång. Och när vår premiärpodd väl är släppt, då kommer vi troligen veta vad till exempel Alexander Holtz och Lucas Raymond har hamnat. Men om vi liksom lämnar årets draft så att säga lite åt sidan, vad du som själv har draftats, hur liksom var den här tiden?
Alltså hela säsongen egentligen innan var ganska, alltså man kände sig uppmärksammad på något sätt och man kände att man hade ögonen på sig. Det var lite speciellt och då var ju inte jag någon jättehögt rankad spelare, så jag kan ju bara tänka mig hur de här har det. Och sen så har det väl hänt saker de här, vad det nu är, 10-15 åren kanske. Mm. Men det var ju ganska mycket som kom till. Alltså det var ju, kom ihåg att vi var ett gäng som åkte på ett sånt här topp 100-läger innan med massa fystester och intervjuer och sådär. Och det var mycket möten med scouter hemma också. Mycket olika typer av möten. Jag kommer ihåg att det var någon scout som jag träffade på Gullmarsplan i Stockholm i vilket fall. Och vårt möte gick till så att vi möttes på Hovet. Sen tyckte han att jag vägde alldeles för lätt och ville få i ordning min kost och sådär. Så vi gick och köpte bodybuilding-tidning till mig i Pressbyrån. Och sen satte vi oss på tunnelbanan och satt och bläddrade den ihop i kanske 10 stationer eller vad det var in till stan. Och sen släppte han av mig där och så hoppade jag av och det var det mötet liksom. Så det var mycket speciella saker som hände den säsongen, kommer jag ihåg.
Köp den här tidningen nu Robin, så plockar vi dig redan i andra rundan.
Ja, men det var ungefär så här. Fan, den här ska du köpa. Köp den här nu. Ja, fick jag liksom gå och slanta för den där tidningen och sitta och läsa bodybuilder-tidning om kost. Liksom. Nej, men det var mycket saker som hände den säsongen. Det kommer jag ihåg.
Vi ska säga det för de som inte vet. Du draftades i tredje rundan av New York Islanders som nummer 70 totalt. Sjunde svensk tror jag du var. Precis bakom Dick Axelsson som vi diskuterade tidigare.
Alltid lite efter, hela tiden.
Men du, just de här turerna då med klubbar. Minns du ungefär liksom hur många klubbar du träffade och hur många du blev intervjuad av och sådär?
Ja, det gör jag ju. Som sagt, det var ju en del på hemmaplan. Mellan 5 och 10 stycken kanske. Men sen som sagt så åkte man ju på det här. Vi åkte till Toronto i närheten av flygplatsen någonstans. Där vi hade då, jag tror att det var ett sånt topp 100-läger ungefär. Vilka som förväntades att gå topp 100. Och då var det som sagt, en dag då var det endast fystester och medicinska tester. Och alla tester man kan tänka sig i hela världen ungefär. Samt möten med alla klubbarna. Och då fick klubbarna anmäla sig då vilka spelare de ville prata med. Och jag då som kanske var lite i mitten av allting, så jag åkte ju på ganska många möten. Jag tror att det var en dag där jag säkert hade 20-25 möten. Och det var ju andra spelare där till som också var där samtidigt som jag som hade liknande. Och då var det så, då klädde man upp sig i sin kostym och sin slips. Var inte helt bekväm med det kanske. Så fick man gå från rum till rum, lag till lag. Och så fick man göra intervjuer då. Det är ungefär som arbetsintervjuer kan jag tänka mig. Och när jag ser tillbaka på det, för fan vad man... Alltså, vad är man då? 17. Och det kunde ju vara sådär. De såg lite olika ut. Vissa lag, de kanske hade 5-6 pers.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Andra lag, de kunde ju sitta med 15 plus. Och då kom du in där liksom till ett ovalt rum och så fick du sätta dig där på ena kortsidan. Och så bara frågade de ut dig allt mellan himmel och jord. Jag kommer ihåg, jag tror att det var St. Louis. De hade en dam, jag tror att hon kan ha varit blind. För hon satt och knapprade på någon typ av, inte en dator men en skrivmaskin av något slag och... Så fort jag fick en fråga och svarade på det, då satt hon och kikade upp i taket. Ungefär som att hon lyssnade på min röst. Ja. jag vet inte riktigt vad som pågick där. Men det var olika möten för olika klubbar hela tiden. Det...
Den mystiska kvinnan från St. Louis Blues.
Ja, men exakt.
Jag vet att jag läste någon intervju, jag tror det var inför förra draften. Så var det just det här med att... Många talanger numera liksom viger ju nästan sina liv åt tv-spel. Och att det är så här, det var det som de var mest förvånade över, att klubbarna verkligen brydde sig om. Liksom, vad lägger du mest tid på utanför hockeyn? Minns du vilka frågor du hajade till på mest?
inte för egen del. Jag vet, alltså, vissa var ju, de hade lite olika taktik. Det var lite good cop, bad cop kändes det som. Vissa gick in där de var väldigt liksom... ganska hårda i sin frågeställning och vissa var ganska mjuka. Mm. Men så kom jag ihåg att San Jose har ganska tuffa intervjuer sådär. Och så var vi några som gick igenom det och vi kände att oj, shit, fan, här, de här var bestämda, minst sagt. Mm. Och så jag var ju där samtidigt som Jonas Arnelöv då. Och Jonas är ju en jävla härlig kille, han är alltid glad och liksom han gillar livet på något sätt. Men så var hans tur att gå in där, så han var ju lite nervös innan och så där, vi satt på hotellrum och väntade och så kom han tillbaka, smäller upp dörren och tittar på oss. Alltså, fan, gubbar, jag vet inte vad ni var så jävla rädda för. Jag tyckte att de var skitsköna. De frågade mig vilken min favoritöl var, vilken, vad vi hade för öl hemma i Sverige och sådär. Så jag drog hela allting. Så vi låg där och bara asgarvade allihopa. Men ja, det var väl en speciell... fråga kanske, men det gick som sagt till Arnelöv. Men han löste det galant.
Han löste det bra, men han blev inte draftad av San Jose.
Nej, han var inte plockad av... de ville inte ha en öl fantastisk i sitt
Ja. Hur var det sen liksom, när du blev vald där av Islanders? Hur... Vad hände då, så att säga?
Ja, men det var inte så speciellt. Det som var, när jag pratade med min agent innan, så var det vad man förväntade att gå i två första runderna, så var det vanligast att man åkte över till draften då. Men nu var ju inte jag det, så att för mig var det egentligen inget speciellt. Nej. Jag låg hemma i min etta uppe i Olskroken i Göteborg med min dåvarande flickvän. Och sen, jag kommer ihåg att jag följde på datorn. Alltså jag satt och refreshade på datorn. Sen gick jag och tog någon macka eller något sånt där och då blev jag vald då, till slut. Och då ringde först min agent och sen ringde de från New York. Det var ju mitt i natten då. Mm. Så att just den själva händelsen var väl egentligen inte så speciell.
Jag funderar ofta på, det kanske är dumt, men på det liksom sociala kring när man ska väljas av en klubb. Jag hade till exempel aldrig velat bli vald av Detroit Red Wings, för Detroit känns som en sån jävla skitstad rent ut sagt. Hur mycket vägde du in liksom det hockeymässiga, till exempel att det är ett hockeymäcka kontra att det är en nice stad liksom. Hur vägde du det mot varann?
Jag tror ju någonstans att när man är i den åldern 17-18 där, då jag tror att man bara tänker hockey faktiskt. Jag vill nog tänka att jag hoppades på att bli vald av ett hockeymäcka, alltså mer liksom åt Toronto-hållet eller Montreal-hållet än kanske hamna i Anaheim eller något sånt där. Alltså idag hade ju det låtit annorlunda. Idag hade ju endast velat bli plockad av något lag på västkusten eller kanske Rangers eller något sånt där. Men just då så tror jag mer att man, det är alltså nästan endast hockey. Sen tror jag att det andra blir en bonus bara.
Fattar.
Om du skulle gå i draften då, Niklas, vart skulle du vilja gå just nu?
Jag har ju, alltså det är så otroligt motsägelsefullt, men det bästa jag vet är att åka till Las Vegas, men jag hatar värme.
Ja, men kan vi inte se till så att du hamnar Winnipeg då? Du känns ju som en Winnipeg-kille.
Minus 40 grader. Ja. Ja, men det, nej, men fan, jag tror man hade tröttnat på att bo i Vegas alltså. Och framförallt hade det blivit åt helvete för varandra. Nej, men jag hade nog gått på det hockeymässiga, men liksom fått klimatet på köpet genom att välja typ Vancouver eller kanske Toronto.
Ja.
Där känns ju hockeyn liksom stekhet, men liksom, man kan också få frysa. Det tycker jag är skönt.
Vancouver hade ju varit ballt, men då jävla borta resor, vet du.
Ja. Om du hade fått välja idag då, då hade du kikat mot liksom Los Angeles eller något av den stilen eller?
Ja, alltså jag har ju aldrig varit på västkusten, men jag har ju fått för mig att jag skulle gilla det, så att jag blir gärna vald av Anaheim, så att jag kommer anmäla mig till årets draft och hoppas på att de behöver en late bloomer här från klåten.
Den här förbannade coronapandemin har ju fört med sig mycket skit, nästan bara får man säga, men om man ska försöka lyfta något positivt så är det ju att vi får se väldigt bra spelare här hemma i Sverige lite längre. Och framförallt hockeyallsvenskan har ju fyllts på med stjärnor, får man väl säga, från NHL. Almtuna, Vita Hästen, Södertälje och en hel rad andra hockeyallsvenska klubbar har ju liksom kunnat plocka hit NHL-spelare. Vad gör det med ett lag som liksom har jobbat ihop under hela sommaren, man har kört barmarken ihop, man har liksom börjat putsa på spelsystem ihop, och sen kom det liksom in tre stycken tillfälliga stjärnor och tar plats i första linan. Vad gör det med ett lag?
Alltså jag tror ju inte att det gör så jäkla mycket egentligen. Jag har sett att det är många som är väldigt skeptiska just till att man tar in så här korttids spelare och sådär. Jag kan väl se de goda sakerna, och det är ju att många spelare och ganska många unga får ju se liksom killar som har varit över och sett liksom hur det funkar på den absolut högsta nivån, kan ju se och lära lite och sådär. Mm. Sen är det väl lite till var klubb och sådär. Jag förstår vad du menar med vad det gör med ett lag, att det ska komma in någon och röra om, och det kommer ju säkerligen vara fallet. Det kommer ju vara vissa som får ställa sig åt sidan in och powerplay och sådär, men jag vill ändå tro att spelarna i hockeyallsvenskan, SHL eller vart det nu kan vara, är så professionella just i den nivån att man fattar läget lite, att man köper det som är, och man kanske får någonstans hoppas att sin chans kommer igen. Det är klart, det var ju svårt för dem att veta innan de klev in i den här säsongen eller när de skrev det här kontraktet, att ja, bara så att du vet så kommer det komma in lite spelare här och kanske ta din roll, det som var tanken att det skulle vara din roll och sådär. Så det kommer säkert snurra lite i huvudet på många, men det finns ganska många positiva saker med det också, tror jag. Sen en annan sak, nu är vi tillbaka på pandemin, men det här är ju faktiskt spelare som hade kunnat dra i publik till läktaren. Nu blir det lite körd kanske, men Ja, jag vet inte. Jag tycker det är upp till var till klubbarna, och så länge man är tydlig med kommunikationen, vad som gäller och hur det ser ut och sådär, så tror jag att de flesta spelarna kommer köpa det.
Min fråga var egentligen inte så negativt laddad, det är mer att det är den problematiken många väljer att lyfta kring det hela, känns det som. Och dessutom menar väl många att liksom, klubbarna har ju knappt några pengar att spendera, men ändå väl om plocka in spelare. Nu är det väl med, nu.
Det där är faktiskt också jätteintressant, för där har jag skitdålig koll. Vad kostar en spelare att ta in sådär? Jag tror inte att de får någon lön, men däremot så handlar det om försäkringsfrågor och sånt där. Och där har jag alldeles för dålig koll. Har du någon koll där?
Jag tror, nu sitter vi och höftar lite, men jag är ganska säker då på att det är så här att försäkringen...
Vi sitter och killgissar, ja, som exakt. Det så modernt heter.
Killgissarpodden. Ja, men det är så här, det är skönt att ta saker och ting på känsla, så det tillåter vi oss att göra här då. Och då tror jag att det är så här, och det känns även så, som att det är att klubbarna, den ekonomiska smällen de får ta är försäkringen som du nämnde, och den är väl baserad på NHL-kontraktets totala värde. Och i de här fallen så är det ju vanligtvis spelare som klivit in på rookie-kontrakt i NHL, vilket innebär att värdet av kontrakten är inte speciellt höga, och därför blir det heller inte en sån stor ekonomisk smäll för de hockeyallsvenska klubbarna.
Okay.
Så nu har, alltså, det mest moderna ordet här i Sverige nu under inledningen av hockeysäsongen har ju varit att det pratas om att man ska vara ansvarstagande, klubbar ska ta ansvar, men just vad gäller det ekonomiska kring att ta in de här spelarna så verkar det som att det inte är en så stor smäll.
Okay.
Och då känns det väl ändå som att liksom, kan du få en gubbe eller kanske till och med 3-4 gubbar som ligger på 1,5 poäng per match, och liksom det kostar inte så mycket, då är väl det ändå ganska givet att man väljer att gå den vägen, tänker jag.
Ja, alltså från klubbarnas håll så förstår jag att man gör det. Absolut.
Du har ändå hållit på ett tag, alltså stjärnorna i ett lag, för de här som kommer in nu, de blir ändå på något sätt stjärnorna under en tid. Är de alltid liksom kungar inom citationstecken i omklädningsrummet? Alltså, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag fattar vad du menar, men nej. Alltså, jag tror att dels svensken i sig är en ganska ödmjuk person, och jag tror att det är så att kommer du som spelare från, alltså högre upp i rankingen och sådär, och kommer ner någonstans, du vill, det sista du vill göra är att uppfattas som oödmjuk. Så hade jag, vilket jag själv hade sett det, och spelare som jag har varit runt, du vill inte ha den stämpeln, så du vill först och främst dra ditt strå till stacken till det laget som är på den nivån som det nu är. Skulle det vara någon som ställde sig över någon, eller tror att den är lite king shit, så alltså jag vet inte, djungeltrumman går ju ganska snabbt, du vill inte ha det ryktet om dig, så att jag tror aldrig att jag har sett någon. Det är möjligtvis någon i AHL kanske som har kommit ner då från NHL och spelat lite Allan Ballan, men jag kan inte säga det att jag har sett det hemma i Sverige till exempelvis. Det har jag faktiskt inte.
Många av de här spelarna har ju dessutom varit i SHL eller kanske till och med hockeyallsvenskan i närtid, så man har ju liksom svårt att se att Isak Lundeström eller Oskar Sten eller Carl Grundström ska liksom gå in och börja agera som liksom svin bara för att de egentligen har ett gällande NHL-kontrakt.
Ja, nej, det tror jag inte ens finns på tapeten överhuvudtaget, och skulle det hända så är jag övertygad om att det finns nog spelare även i allsvenskan eller i SHL som kan få ner dem på banan igen.
Men det här, om vi liksom väljer att stanna kvar lite vid det här tillfälliga stjärnorspåret, men liksom ser det ur ett annat perspektiv, det här när lag till exempel väljer att förstärka sent på säsongen, man kanske plockar in en nordamerikan eller en slovak eller vad det nu kan tänkas vara, någon som egentligen inte har någon koppling alls, men som får en ganska rejäl slant för att komma dit och leverera i 12 matcher. Brukar det där ofta flyta på, eller kan det ställa till med problem, eller hur förhåller man sig till en sån spelare?
Nej, men det är nog lite, där har man ju varit med om ett par fall där har kommit in spelare sent och sådär och ska frälsa. Det är inte jätteofta det slår jättefint ut. En som faktiskt gjorde det var ju Lash, kommer jag ihåg, när han kom in. Det var ju succé direkt. Men nej, det är lite samma sak där. Alltså jag tycker nog att spelare är ganska anpassningsbara. Och när det har gått speciellt i slutet på säsongen, när det har gått så långt, då har man nog, då ska man ha hittat sin roll i laget. Och återigen, så länge ledningen, coacherna, så är alltså tydliga med sina direktiv och hur de vill ha spelare som har varit där innan och spelare som kommer också. Jag uppfattar det så att ofta är det så att spelarna köper läget. Så det som kan kanske uppfattas som att det blir någon jättesak av att det kommer in en spelare, det är inte helt rätt. Utan det är, och sen är ju hockeyvärlden, den är så jäkla anpassningsbar. Det är, kommer du in någonstans som... Om du är den som kommer in så känner du hemma ganska fort. Det är faktiskt ganska smidigt. Det är min uppfattning i vilket fall.
Det har väl nästan gått ett decennium nu sedan det var någon form av semi-lockout borta i NHL. Det här när ligan kom igång lite senare och det var ett fåtal stjärnor som kom till SHL. Det var väl bland annat han Cody Franson som kom till Brynäs, va? Och vi hade Matt Duchene som var i Frölunda. Duchene måste du ha spelat mot, va?
Det kan ha hänt. Jag kommer inte ihåg om vi mötte Frölunda just då, men jag vet ju att det var ett ganska... Det var ju en het potatis då, minst sagt. Jag kommer ihåg att, för att jag var i Linköping då och Mike Helbe var klubbdirektör och han var den som predikade ganska tydligt för att han inte ville ha korttidskontrakt på NHL-spelare som kom hem. Men så kom jag ihåg att för Alexander Sten var ju Modo då. Mm. Och då mötte vi Modo hemma och det, alltså det gav ju någonting extra, jag vet inte. Det var en jäkligt het match, men det är mitt starkaste minne just av Alex Sten, alltså fy fan.
Han var väl vråldominant?
Ja, han var verkligen dominant.
Varje vecka i den här podden så är det tänkt att vi ska ha ett segment som vi väljer att kalla Figge avslöjar. Där vi ska försöka få fram något lite göttigt ur hockeykarriären som du har bakom dig och som du befinner dig i nu. Och lite på ämnet vi berörde tidigare kring det här med liksom trash talkens sämre sida. Vad är det absolut värsta du har hört på eller utanför isen?
Alltså det går 9 dåliga kommentarer på en bra ungefär. Det är inte så ofta man får någonting vettigt mot sig. Men precis när jag kom hit för ett år sedan ungefär, så det var en av mina första träningsmatcher. Då mötte vi Turga och ett gäng som ligger här precis i närheten, bara någon timme bort. Och de hade två tvillingpar, tror jag, eller om de var brorsor. Jag kommer inte ihåg vad de hette Jones i efternamn, vet jag. Men spelade den här matchen, kommer till en hall som är... Ja, men det är mycket nytt, det är mycket annorlunda, minst sagt. Och så vart det någonting, hände någonting på isen. Och så står en spelare i vårt lag, Jeffrey Fuglister, och en av de här Jones-brorsorna står och gapar på varandra mellan båsen. Och då säger han i det andra laget då att han... Han säger det, if you touch me again I'm gonna take my skate off and cut your throat. Ja, men den är ganska hård sådär, men jag börjar tänka på så här, hur fan skulle det se ut ändå? Tänk om han skulle gjort det, tänk om han är på isen, böjer sig ner, börjar knyta av ena och börjar jaga liksom, för att slicea honom. Alltså det kändes lite hårt, det kändes lite överladdat kanske.
Gode gud!
Ja, men det kändes lite överladdat kanske, det är ändå en träningsmatch alltså.
Jag honom där på en skrisko med den andra i näven.
Ja, men det vart ju sådär. Alltså jag vet att jag som stod och lyssnade tänkte såhär, jag var lite fnittrig samtidigt som jag blev lite såhär, fan det var lite hård den där. Alltså.
Ja, det, alltså, ska man vara på säkra sidan här så ska vi väl dessutom konstatera att det är ju bedrövligt. Men ärligt talat så måste man ju nästan kunna se det komiska i en sån kommentar.
Nej, som sagt, jag fick ju upp bilden i huvudet av att han började knyta av sena skridskorna och skulle börja löpa runt hallen.
Ja, det är otroligt starkt.
Ja, tänker man ett varv till, då blir det ganska kul.
Vi kommer löpande att ha med en gäst i släppsargen. Robin kunde inte vara med tyvärr under det här segmentet idag, men jag har nu istället joinats av Ja, en av norsk hockeys största får man väl ändå säga, Ole Christian Tollefsen. Välkommen till podden.
Tack så mycket. Kul att bli inbjuden på det här. Tyvärr så är ju Figren kan tyvärr inte vara med. Det är lite tråkigt för mig. Jag har lite grejer jag egentligen har på honom, så jag tänkte jag skulle använda anledningen till att ge lite spik här och där.
Du kommer få anledning att trycka till honom, så får väl han ge tillbaka i något senare avsnitt då.
Ja, precis.
Men om vi börjar med ditt liv idag, Ole Christian. Ungefär 3 år efter att du slutade på grund av hjärnskakning. Hur mår du?
Nej, jag mår okej. Man får ju ofta den frågan, men jag mår okej. Jag tycker att det fungerar rätt okej med det man kan göra, och så är det vissa dagar som är tråkiga, men ja, vad ska man säga, man får bara njuta läge.
När du säger att vissa dagar är tråkiga, vad menar du då så att säga? Vilka men är det du fortfarande har?
Nej, för min del så är det mest egentligen bara huvudvärk, att de aldrig släpper, de är alltid där, men om man är duktig så är det väl att man orkar och vad ska man säga, att man orkar liksom planera dagen och höra på kroppen och sådana grejer, men vissa dagar så försöker man lite för mycket och då får man betala för det sen.
Just i skenet av dina egna problem, hur tänker du kring att disciplinnämnden i år redan satt ner foten ganska rejält? Vi har sett långa straff på både Adam Edström och Elias Andersson för just smällar mot huvudet.
Nej, men det är ju bra. Jag jobbar ju inom hockey just nu också, så jag har ju kanske ett annat bild på det här än för när jag spelar själv. Det är många som har sagt att det är lite karma för min del, ja. Men självklart, det är en problematik som man ser mycket mer av, och jag tror att det är för att hockeyn går så pass mycket snabbare. Alla börjar bli så pass snabba och starka att de smäller det som händer. De är mycket mer kraft i dem. Så det är bra. Jag sitter här nu 3 år efter och fortfarande har mycket sviter efter huvudvärk och hjärnskakning och inte kommer ihåg så jättemycket. Du nämnde att du skulle prata lite från karriären. Det är inte allt jag kommer ihåg. Så det är ju lite sådana grejer också. Så jag ser upp från en annan sida att det är bra om man sätter ner foten och man försöker lära de unga spelarna att ja, man måste spela på annat sätt än man gjorde förut. Mm.
Det diskuteras ju fram och tillbaka liksom, hur ska vi få ordning på det här med huvudskador och hjärnskakningar och sådär. Vad tror du är långa straff liksom, vägen att gå? Eller vad?
Jo, men straffet visar ju att man faktiskt tänker på det, och det tycker jag är helt rätt. Men jag tror om några år, när vi får upp de yngre tjejerna och grabbarna som spelar hockey, att de har lärt sig det här. De har sett på TV. Föräldrarna säger att det där var en ful smäll. Tränare säger att det var en ful smäll. Då lär man sig att man kan inte spela på det sättet längre. Men man måste också lära sig att veta att man kan bli tacklad. Mm. Det är många nu, de yngre killarna som kommer upp som flyr med huvudet ner i mittzon, och då kan det ändå. Man försöker inte att skada någon, men om man liksom träffar fel så kommer en hjärnskakning, så måste fortfarande lära att man måste ha huvudet upp själv man har pöcken och går i 110 genom mittzon. Så jag hoppas ju verkligen att de duktiga ledarna och de duktiga tränarna i alla föreningar lär barnen med huvudet upp, men fortfarande att de inte ska tackla upp mot huvudet.
Du sa där att det kanske på sätt och vis är lite karma för dig då, att du har drabbats på det här sättet. Det tycker jag väl kanske är lite hårt att säga personligen då, men om du ser tillbaka liksom på din egen hockeykarriär, du var ju liksom en, vad man kanske lite omodernt kallar slagskämpe, eller i alla fall en hård spelare. Hur tänker du på din roll idag?
Vad tänker du, hur jag spelar liksom?
Precis.
Jag hade ett mål. Jag bestämde mig när jag var 15 år att jag ville satsa fullständigt på hockey, och jag ville till NHL. Jag förstod rätt tidigt att mitt sätt för att komma dit, det var att spela hårt. Och med det kommer att man måste fightas en gång ibland, i alla fall i Nordamerika. Jag åkte över och spelade i juniorligan och åkte runt och tacklade på första campen där, och de andra flög efter mig för att fighta. Jag sa, men jag vill inte fighta, liksom, det är ett träningsmatch. Vi är ju samma lag. Då kom jag assistenttränaren bort och sa, du måste lära dig fighta om du ska spela på det här sättet. Så man fick ju veta då att ja, det blev en del av mitt spel. Om jag inte gjorde det så kommer jag aldrig få spela NHL. Jag tycker att det var värt det. Självklart, det är tråkigt och måste avsluta karriären med huvud, hjärnskakning, men jag ser tillbaka på karriären att det har varit jättekul och jag ångrar inte en sekund på att jag valde den spelstilen och egentligen få varit med och satt livet på det sättet, att man har haft egentligen bara skitkul hela livet.
Den liksom rollen, många väljer att kalla det liksom polis eller man snackar beskyddare på isen. Ja, det finns ju många ord för det. Hur ser du på den rollen idag? Det känns som att den är lite utdöende, eller hur känner du själv kring liksom den typen av roll du hade kanske framförallt borta i Nordamerika?
Ja, men det är lite fel information. Om jag hade fightat en sån heavyweight som man kallar det där borta, de hade ju dödat mig. Liksom, jag fightade Le Rock en gång, det var för att jag tacklade Crosby och Mario Lemieux i samma byte. Och de hade ju Le Rock på samma kedjan, så han kunde ju döda mig om han ville. Så jag var mer egentligen som spelare som var skapade energi och om Rick Nash blev tacklad, självklart jag ställde upp om jag var på isen. Men i nuläget det finns ingen sån där heavyweights längre som bara kan fightas. De heavyweights jag spelar med, de kunde ju inte spela hockey. Man kan ju inte spela på det sättet. Det är egentligen att spela 4-5.
Vad var ditt bästa knep för att få en Sidney Crosby ur balans?
Nej, men han försökte hitta ett område på kroppen där de inte hade något skydd. Liksom lite efter avblåsning. Alltid åka förbi och byta. Liksom, jag pratade inte så jättemycket. Men bara liksom de där lilla småsmällarna. Kanske en liten sen tackling som gör lite extra ont. Sådana grejer. Och när man ser att de bästa spelarna börjar tröttna på det, då har jag gjort mitt jobb.
Hockeyspelaren, om man säger så, Ole Christian Tollefsen, trivdes han bäst i NHL eller i SHL?
Jag trivdes nog mycket bättre i SHL. Det att vara en sjätte, sjunde back i NHL, aldrig veta egentligen om du ska spela dagen därefter. Varje gång du gör det fel så kanske inte spelar imorgon. Så det är lite den där mentala också. Jag har alltid sett mig själv som tufft mentalt. Men när du står på ditt jobb och liksom att leva den drömmen att du vill ju spela NHL och ha det där presset på sig hela tiden. Självklart det, man känner på det. Offentligt så säger man inte så mycket om det, men jag och frugan pratar mycket om det, att fan, jag hoppas att den spelar imorgon och de grejerna där. I Sverige så var det lite mer att men då var jag en större del av laget, spela mer, liksom att man besatt pris på ett helt annat sätt.
Vem är den hårdaste jäveln, om man så säger, som du har mött i och med att du ändå har varit runt så pass mycket?
Den tuffaste spelaren, liksom, man kan ju prata om som är tuff på slåss och sådana grejer, men jag kommer ihåg, jag har alltid svarat Joe Thornton när han spelar på sitt bästa i San Jose. Stor jävel som aldrig vek ner sig. Han fullföljde varenda tackling, stor som ett berg. Liksom det, jag tycker att en sån spelare är jättetuff att spela mot.
Är det just för att de har hela paketet, liksom, kan spela fysiskt men ändå spelskicklig? Det finns liksom ingen riktig svaghet att komma åt, om man säger så.
Det är det jag tycker är jättesvårt. För att om man spelar mot en defensiv hård spelare, alltså, men man behöver inte vara orolig för att de ska skåra på dig. Men om du vet att man kan kika mig upp i korvboden och fortfarande tackla mig sönder, så är det lite svårare att möta.
Om vi flyttar fram det lite då, när du väl kom hem till när du väl kom till Sverige, som väl ändå blev ditt hem under många år, så det var ju många profiler du stötte på här också, så att säga. Vilka upplevde du som tuffast att möta här hemma i SHL?
Vad ska man säga, jag tycker ju en spelare jag har jättemycket respekt för är Daniel Rahimi. Jag mötte inte honom mycket på plan. Han var ju back och jag var back och både var defensiva, så jag var ju aldrig i offensiv zon, det var inte han heller. Men sättet han spelade på tyckte jag var hur bra som helst, och se samma sätt hur han utvecklade sig till att bli en bättre back med puck och sådana grejer, och det tycker jag är jätteroligt. Och han stenhård i sitt spel i egen zon. Offensiv så jag har ju många bataljer med Lee Goran, för exempel när jag spelar Modo, slutspelet där, liksom han, ja, når han filmet det der, når jeg liksom at jeg så ut som en superman, kunne bare putte ned hånden og sånne greier. Det, jeg tykker sånt er roligt. Efter serien, liksom, vi tar hverandre i handen og liksom, fan, bra fighta, liksom. Det er kul. Det er hockey er kul, og, men det er jättesvårt att möta varandra. Så hentet jo Modo og Donald Brashear der som han forsøkte å, ja, nye medier forsøkte også å bygge opp det rett mye, så det var jo jeg tykte det var litt Donald Duck, men, eller Kalle Anka sier man på svenska, men, ja. Det er sånne greier, jeg tykker det roligt. Man utmanner seg selv, så det var kul.
Ja, men jag vet du nämnde Ligoren där också. Jag såg en intervju så jag tror det var Sportbibeln som gjorde med Ligoren när han, för ni hade ju era duster, men han sa fortfarande att han liksom respekterar det som spelare och så där, och du säger också att efter liksom fighten så tar man varandra i hand och liksom är det en viktig del av spelet att på isen gör man vad som helst för att vinna, men efteråt ska man ändå, även om kanske inte alla utifrån tror det, kunna, ja, men vara polare liksom.
Ja, jo, men absolut, och ja, självklart en slutspelsserie om man går till 7 matcher, man ligger på varann hela tiden och man blir ju arg på varann, men jag tycker att det är det som är så kul med idrotten. Man respekterar de andra, att de fightar på sitt sätt och att de självklart en gång ibland så går över strecket, men sånt händer, och de jag spelar mot, att jag har respekt för alla de jag har på något sätt haft de där dösterna med, för det tycker jag är helt okej.
Finns det ingen spelare du tycker liksom har, vad ska man säga, passerat gränsen för anständighet även på planen? Har det ändå alltid varit, tycker du, tillräckligt liksom gentlemannamässigt?
Nej, jag har lite svårt med de som filmar och överreagerar på grejer. Man ser kanske lite mer av det nu än man gjorde förut. I Nordamerika så jag aldrig det. Man så börjar se det lite på slutet i Sverige, och det hade jag jättesvårt med, för då tycker jag att man tävlar inte på samma nivå.
Numera så bötfälls man ju om man filmar i svensk hockey i alla fall. Vad tycker du om det, att man får liksom slanta upp för att filma helt enkelt?
Men jag tycker det är helt rätt. För mig handlar det om att tävla. Som jag sa lite förut är att man tävlar på samma linje. Om man då ska börja filma det hockey, som jag tycker det tillhör inte sporten alls. Jag tycker inte att det tillhör någon typ av sport. Och någon säger att ja, men jag tyckte ändå att det var utvisning, så jag ville försöka sälja det lite mer för att vi ska vinna matchen. Ja, man försöker vinna matchen, men det, ja, gör det på ett annat sätt. Man blir bara arga och ser på det.
Vi var inne på att Robin Figren är en del av den här podden, och ni har ju också mötts några gånger under åren. Hur var det att möta Figge ute på SHL-rinkarna?
Nej, men för mig, han var en sån där Duracell-kanin, tycker jag. Han kör ju alltid på. Det är en spelare jag respekterar mycket. Han har gett mig över 20 smäller, och jag garanterar gett honom några 20 smäller också. Jag tycker han är rolig spelare att spela mot, men jag tycker alltid är roligt när han är ute i media efteråt och kanske inte spelar på samma sätt och alla de grejerna. Jag ska försöka, ja, vad ska man säga, att man försöker, han är oskyldig, att han inte har gjort något fel, och det ska han få svida lite för.
Du tycker han försökte få sig själv att framstå lite väl mycket som en svärmorsdröm i media?
Ja, precis. Speciellt när man har lite sjukknep och såna grejer, men nej, men herregud, han är en duktig hockeyspelare, han spelar fortfarande, och jag tycker man ska ha lite såna profiler. Det är viktigt för hockeyn och det är viktigt för all typ av idrott.
Färjestad verkar ju onekligen vara laget som ligger dig klart närmast hjärtat här i SHL. Nu har de inlett med 5 matcher utan en enda seger och ligger sist i tabellen. Hur tänker du kring situationen Färjestad hamnat i?
Det är ingen rolig att se när de förlorar. Och man får ju höra det. Man har ju många kompisar som har spelat i andra lag. För exempel Patrik Thoresen och så, som försöker att vara fortfarande 08. Så man hör ju det, så det, nej, men självklart det är tråkigt. Men jag står ju Färjestad närt, och jag pratar ju fortfarande med många där, och det är tråkigt att man har fått en så dålig start.
Alltså när man tänker kring norsk hockey, du nämnde Patrik Thoresen, och vi har liksom en bit tillbaka i tiden Espen Knutsen, och liksom Mats Zuccarello känner alla till. Det känns som att norsk hockey har varit jäkligt bra på att få fram lirare, alltså duktiga offensiva spelare. Men du har alltid liksom varit den här backklippan. tror du det har att göra med att du liksom är så pass så profilerad? Du sticker ju verkligen ut ur mängden på så vis.
Ja, vad hände, eller hur? Men självklart mycket är ju att jag kommer hela vägen till NHL. Jag har spelat på mitt sätt hela tiden och jag fick tidigt vara med i landslaget och blev tidig kapten också, själv om jag kanske hade ett annat bild i media. Roy Johansen, som vi hade många år i landslaget, han sa ju då, men media känner inte dig. Jag vill att de ska börja känna dig som person också, så får de se liksom vad du står för. Och det tyckte jag var jättekul, för jag har alltid tyckt om att leda ett lag, men om man bara ser mig på plan så kan man kanske säga att han där ser så där ut, va, liksom ingen svärmorsdröm precis, men på det sättet fick jag visa mig på ett annat sätt när jag kom till Sverige också, men liksom att jag blev kapten i Modo och kapten i Färjestad, så blir man lite mer profilerad på det sättet och kanske folk också ser att man kan spela hockey.
Det var alltså allt för premiäravsnittet av Släpp sargen, som jag, Niklas Norlind, och min kära kompanjon Robin Figren nere i Schweiz väljer att kalla vår eminenta hockeypodd. Kan vi vara så högtravande redan nu?
Ja, men det tycker jag. Alltså, godkänd start.
Ja.
Eller, det... Vi får se, vi kommer växa in i kostymen, som man säger.
Jag tror det också. Man måste börja någonstans. Det känns som en seger på straffar i omgång 17 eller något i den stilen. Men ni ska ha stort tack för att ni lyssnade. Vi kommer att återkomma med nya avsnitt varje torsdag under hockeysäsongen. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det via slapp_sargen på Twitter. Det är nog lättaste vägen att gå. Annars finns vi även på både Facebook och Instagram med samma namn. Robin, kör hårt här i veckan som kommer, du.
Ja, jag har ju som sagt hemmapremiär, så jag hoppas att du håller tummarna och önskar mig lycka till tills imorgon.
Jag har till och med knappat in så att jag följer klåten på Flash Score nu.
Snyggt.
Så man får lite koll på vad fan du gör. Du gjorde ju faktiskt mål i premiären.
Ja, det hoppas att det fortsätter här nu.
Ja, men kör hårt, så hörs vi igen om en vecka. Ha det bra tills dess.
På återseende.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.